Du har väl inte missat att du kan följa P3 Dokumentär i Sveriges radioappen. Då får du en påminnelse varje gång ett nytt avsnitt släpps.
Det är så stor spänning i luften, för ingen vet ju vem det är som har gjort det här.
Helsingfors 1997.
Two colleagues were laying on the ground on the asphalt.
Det var en jävla kalabalik. Två poliser skjutna.
En lång natt i oktober förvandlas till kaos när två poliser hittas skjutna på gatan i de finaste delarna av stan.
Tidigare har man kunnat röra sig fritt och tryggt i de här stadsdelarna utan att behöva snegla över axeln. Men nu var allt det där slaget i kras.
Och signalementen på gärningsmannen är en ljushårig man i 30-årsåldern, smärt och cirka 180 cm lång.
Mannen är fortfarande på fri fot. Han är mycket farlig och han kan vara beväpnad.
He was like a phantom. He disappeared every time.
Du lyssnar på P3 Dokumentär om Batman-rånaren och polismorden med mig, Hanna Silman.
It was just a normal, very quiet October night. I was expecting the last guest to arrive.
Receptionisten Mikko Tähtinen står bakom hotelldisken på Hotel Palace i centrala Helsingfors och väntar på kvällens sista gäst. Det är den 22 oktober 1997 och klockan har passerat 2:30 på natten. Det är tyst och lugnt runt Mikko, precis som det brukar vara så här dags.
Palace Hotel is a very exclusive 5-star hotel. It's a very nice small hotel. We only have 47 rooms.
Hotellobbyn domineras av en massiv receptionsdisk. Den är klädd i ljus lackad träpanel med en mörkare granitskiva ovanpå. Och bredvid disken finns tre hissar redo att ta gästerna upp till rummen, som alla ligger på 9:e våningen. Hotellet lockar mest affärsresenärer.
Kind of exclusive part of Helsinki. If we compare to Stockholm, it's like Östermalm in Helsinki.
Receptionisten Mikko är 34 år gammal. Hemma sover hans fru och två barn och Mikko försöker hålla sig vaken på sitt nattpass. Han är ensam i receptionen. Framför sig har han en utskriven lista över nattens bokningar. På den har en kollega skrivit för hand att en man vid namn Steve Sakovic har bokat ett rum för en natt. Mannen skulle anlänt klockan 2.
And I was wondering if he's coming or not.
Hotellets ytterdörrar är låsta så här dags och den som vill in måste ringa på dörrklockan. Ungefär 5 minuter över 2:30 hör Mikko det bekanta ljudet. Genom glasdörrarna ser han en man som står utanför i mörkret och väntar på att bli insläppt.
I walked to the door and I let him in. He didn't say anything and it's a dark October night, so I didn't notice anything special about him. He walked to the reception desk. I was behind him.
Mannen går fram till receptionsdisken. Mikko går bakom honom, rundar disken och tar sin plats och vänder sig om, som han gjort så många gånger tidigare.
I was about to check him in and at that moment I was just watching at the pistol barrel. He was just pointing at was 10 centimeters from my face.
Mannen har dragit upp en halsduk som täcker hans ansikte och riktar en pistol mot Mikko, som bara ser ett par bestämda ögon.
Then he said, I want your money.
Mannen pratar flytande engelska, agerar lugnt, och Mikko får en känsla av att han gjort det här förut.
He knew what he was doing.
Mikko, som jobbat 11 år som receptionist på hotellet, har aldrig varit med om något liknande.
I opened a cash box and I was, here we go, please help yourself, take the money. He took all the money except the coins. And then he said, go down to the reception floor, face down.
Mikko lägger sig på golvet bakom receptionsdisken.
And then he tied my hands behind my back and the legs as well. Then he said to me, lay down on the floor 15 minutes, don't do anything, I'll be watching you. Then I heard him go out. It took only like 30 seconds and he was out. I got my hands free pretty quickly and I then pushed the alarm button and then I called the police.
Mikko larmar polisen klockan 02:41. Polisens larmcentral ropar ut i polisradion. Rånlarm från Hotel Palace. Vem kan åka och kolla läget? En vakt och flera poliser är snabbt på plats. Mikko berättar att den beväpnade mannen är i 30-årsåldern och hade en college-tröja och en liten sportbag. Klockan 02:44 ropas signalementet ut till alla i polisradion.
Ja, jag tuntomärker det första gästa. Ikä noin 30 vuotta. Värryttelypusero yllä ja lenkkitossut. Ja mukanaan putkikassi. Värryttelypusero on sininen.
Den maskerade mannen lämnar hotellet. Framför sig har han södra hamnen. Men han tar till höger och springer in bland höghusen. Han rör sig framåt på de tomma gatorna i det välbärgade bostadsområdet på en udde i södra delen av stan och sneglar då och då bakåt. Ingen verkar följa efter honom. Mannen passerar en park och fortsätter framåt, precis som han planerat i förväg. Han är bara ett kvarter från sitt mål när han ser en polisbil passera på en av gatorna en bit fram. Så han svänger skarpt åt höger. Han saktar ner och börjar gå. Vid nästa korsning planerar han att ta till vänster. Men då ser han ännu en polisbil. Den här gången precis framför sig. Den saktar in vid övergångsstället och en person kliver ut ur bilen. En kvinna sitter och jobbar sent i sin lägenhet, några våningar upp i ett av de närliggande husen. Plötsligt hör hon två snabba skott eka i natten. Och sen tre till. Hon går med försiktiga steg fram till fönstret. I korsningen står en bil med lyserna på. Kvinnan kan inte se vad som finns på andra sidan av bilen. Klockan är 02:53. Receptionisten Mikko Tähtinen står i hotellobbyn med en polis och en vakt. Han är fortfarande skakad av rånet. Det har bara gått 12 minuter sedan han tryckte på larmknappen. Då hör han hur polisradion på polismannens bälte knastrar i bakgrunden. Röster avlöser varandra.
It was chaotic. They were screaming. Two policemen has been shot.
Polisen i radion ropar. Polispatrull skjuten i hörnet av Fabriksgatan och Kapteinsgatan. Männen ligger på marken, skjutna i huvudet. Skicka förstärkning. Nu. Och så upprepar han igen. Det är två kollegor som ligger skjutna på marken.
It was terrible to hear.
It was some kind of like a flash going through your body.
Polisen Olli Töyräs har just parkerat framför Hotel Palace. Och när han kliver ur bilen möts han av en kollega som berättar vad som hänt.
Two of our colleagues have been murdered, have been shot in the crossroad of Tehtaankatu and Kapteeninkatu.
Olli är 35 år gammal och polisyrket är hans drömjobb. Han utreder grova brott och har larmats till hotellet på grund av rånet. Men fallet har just tagit en helt ny vändning. Det är i en korsning drygt en kilometer från hotellet, i hörnet av Fabriksgatan och Kapteinsgatan, som en polispatrull hittat två kollegor skjutna. Poliserna ligger på mage bredvid sin patrullbil. Bilens motor är fortfarande igång och lamporna lyser i den annars mörka oktobernatten. Kollegorna som är först på plats kan inte göra någonting.
It was quite obvious that this hotel robbery and the murder of two policemen is connected.
Olli och hans kollegor drar snabbt slutsatsen att hotellrånaren är samma person som nu skjutit två poliser.
It couldn't be just a coincidence that somebody has made the robbery of the hotel and the other person has killed two police officers. So we put all these two things together.
Olli förhör receptionisten Mikko, som just nu är polisens enda vittne. Sen kör han till mordplatsen.
It was dark. Helsinki was quite silent.
Korsningen ligger i en gammal del av Helsingfors, i stadsdelen Ulrikasborg. Vackra äldre höghus tornar upp sig mellan de tysta kullerstensgatorna.
Two colleagues were laying on the ground on the asphalt beside their police car. And the technicians, they took photos and they made measurements and all kind of things
Där ligger de två skjutna poliserna, en 55-årig och 31-årig kollega. Ingen förstår varför polisernas nattskift har slutat så här.
There's no space to be too emotional, so to say. You have to fulfill your duties and that's what we did.
Samtidigt som utredaren Olli fokuserar på brottsplatsen anländer fler och fler polispatruller till centrala Helsingfors. En granne som vaknat av skotten kommer och berättar att han sett en man springa snabbt från platsen mot hamnen. Poliserna börjar spärra av gator, undersöka trappuppgångar, bevaka busshållplatser och centralstationen.
They tried to ensure as much as possible that this guy, whoever he was or whoever he is not able to escape from the city center of Helsinki.
Nu startar en polisjakt som tidigare inte beskådats i Finland. Kustbevakningens helikopter hovrar över Helsingfors och lyser upp gator och gränder. Men polisens ledtrådar efter mördaren är knapphändiga.
So male, around 30s, English speaking, that's what we got.
Jag kommer ihåg att det var någon 4:30 tiden så ringer min kommissarie och säger, berättar att två poliser är skjutna, att alla ska på jobb.
Polisen Kenneth Eriksson vaknar av att hans arbetsledare ringer.
Det lät så orealistiskt. Så konstigt det där hela, det här två poliser är skjutna. Helsingfors, det kan inte hända här.
Kennets fru och tre barn vaknar också av samtalet. Kenneth, som är 36 år, har varit polis i 15 år. Och hela familjen är vana vid att jobbet ofta är hans prio ett.
En del av oss poliser leder för jobbet, så man var ju hela tiden på fart och telefonen ringde och man åkte iväg när det kom samtal. Det var sådär, ska man säga, ena foten hem och andra foten på jobbet hela tiden.
Han tar på sig en skjorta och jeans och gör sig snabbt redo. Mustaschen är väl trimmad sedan tidigare och skäggstubben får vara kvar. Det korta ljusbruna håret behöver inte fixas. Klockan är inte 6 på morgonen och det är redan fullt med folk när Kenneth kommer in på våldsroten i Helsingfors.
Det var en jävla kalabalik förstås där, att två poliser skjutna.
Kontoret har många mindre arbetsrum, men fikarummet är det enda stora rummet som rymmer alla de civilklädda utredare som kallats in till jobbet den här tidiga morgonen. Många klädda jeans, skjorta och skinnväst. Arbetsdagen har börjat chockartat, men Kenneth försöker tränga undan alla känslor.
Man måste koppla bort allt som heter känslor. Man måste bara utgå på att nu ett case vi måste reda ut och det ska redas ut på rätt sätt, objektivt.
Men det är svårt för Kenneth att vara helt oberörd. I fikarummet får han höra att en av de dödade poliserna, den 55-årige mannen, är hans gamla arbetsledare.
Han var sån här gammaldags polis. Hemskt mänsklig polis och trevlig och kunde ta människor. Verbalt, bra förmåga, förstå människor, orka prata med människor. Gammaldags polis som hade tid med människorna.
Gamla minnen börjar spelas upp i huvudet på Kenneth. På lugna nattskift brukade han tillsammans med arbetsledaren och andra kollegor tävla i myntkastning. En enkel lek för att få tiden att gå.
Kasta pengar på golvet, det var sådana tävlingar som kastade närmast. Han var hemskt trevlig och rolig. Att han var sådan, ska vi säga, förmån att unga poliser var en mycket bra.
Den yngre polisen beskrivs som en lugn och pålitlig kollega. Han syntes ofta på gymmet med sina jobbkompisar. Han var inte den som hördes mest i gruppen, utan var mer tystlåten. Men cheferna hade aldrig svårt att hitta medarbetare som ville patrullera med honom. Många tyckte om att arbeta med den noggranna 31-åringen. Och nu vill alla hitta den som dödat honom och Kennets gamla arbetsledare.
Märkte, det var mycket, mycket poliser som ville komma dit och hjälpa till. Alla ville förstås rädda ut det här fallet. Och det var mycket förstås, många poliser kom med ska vi säga, mera med känslor än med ska vi säga, arbetsintresse. Det var mer att vi måste knipa det här.
Poliserna i fikarummet delas upp i grupper. Kenneth får höra att han ska ut och söka efter spår efter gärningsmannen på stan, tillsammans med några kollegor. Ingen får röra sig ensam och alla uppmanas att vara på sin vakt.
Och det är kanske fel. Det är ett jobb man måste köta. Förstås, när vi vet att det är en människa som har skjutit polisen, så vad vi gör så måste man ha ett större gäng alla gånger med dit. Och sen var det mycket, mycket försiktigare, för att han har ju redan bevisat att han vågar använda vapen.
Klockan är sex.
På morgonen vaknar hela Finland till de fasansfulla nyheterna. Yles svenskspråkiga nyheter rapporterar den här morgonen.
Två poliser har dödats i skottlossning i Helsingfors centrum. Det var i samband med ett rån vid Hotel Palats som polisen började följa efter en misstänkt man. Och i hörnet av kaptens och fabriksgatan öppnade han eld.
När journalisten Mats Dumell hör om dubbelmordet kör han direkt till brottsplatsen. De döda poliserna har flyttats, men det finns fortfarande blodfläckar kvar på kullerstenarna när han kommer dit.
Det är mörkt på morgonen. Trafiken har inte kommit igång än helt och hållet, och människorna är på väg att föra sina barn till dagis och sånt. Vi är här någon gång ungefär 7:30. Och det är avspärrat, här är massor med polisbilar.
Mats är en erfaren kriminalreporter. Han jobbar med tv-programmet Rikosrapportti, som tar upp olika finska brottsfall, likt svenska tv-programmet Efterlyst.
Poliserna är så här avvaktande och vill inte egentligen att vi ska filma så mycket, men det är liksom en så stor spänning i luften, för ingen vet ju vem det är som har gjort det här.
Mats börjar fundera på vem som kan ligga bakom dubbelmordet. Polismord är inte vanligt i Finland.
Ingen finländare, en finsk proffs kriminal, så han gör inte på det sättet att han tar livet av poliser. Det är mycket sällsynt. Man kan liksom ta livet av varandra, men poliser rör man inte.
Mats funderar också på det udda valet att råna just Hotel Pallas. Enligt honom vet alla i Helsingfors att det är ett hotell med få rum och få kunder som betalar med kontanter. Också gärningsmannens flyktväg förbryllar Mats.
Det här är en av de mest respekterade stadsdelarna i Helsingfors. Och runt omkring den här ligger ambassaderna, de stora ambassaderna, engelska, franska, ryska, allt det här. Och poliserna gör en gång i timme ungefär en rond genom här och kollar upp allting. Så det är tyst och liksom lugnt här på nätterna. Och att ta den här rutten där man vet att polisen kör minst en gång i timmen är ju lite riskabelt om man är mördare och efterlyst.
I och med att det också inträffar mitt i stan i ett av de rikaste områdena Helsingfors, så då är det ju lite som om en bomb skulle ha slagit ner mitt i liksom de här fashionabla kvarteren i Ulrikasborg.
Mikael Sjövall jobbar som allmän reporter på Yle. Den här onsdagen har han blivit inringd att komma tidigare än vanligt till jobbet, precis som hans kollegor. Alla planerade inslag ställs in. Och hela redaktionen fokuserar på dubbelmordet på poliserna och försöker ta reda på så mycket som möjligt.
Mycket spekulation kring att tänkte att det måste vara någon brottsliga som ligger bakom det här, i och med att det var så råa avrättningar av poliser på öppen gata.
Polisen vill be allmänheten om hjälp. Baserat på receptionisten Mikkos iakttagelser har de tagit fram en svartvit fantombild på den misstänkta mannen. Reporten Mikael får i uppgift att visa upp bilden i tv, samtidigt som han ska intervjua polisens talesperson i en extra insatt direktsändning. Polisstationen där han ska träffa talespersonen ligger i princip mitt emot Yles tv- och radiohus. Mikael tar på sig en ljusblå skjorta, greppar tag i fantombilden och gå tillsammans med en fotograf den korta promenaden till polisen. Inne på stationen verkar alla berörda av händelsen.
Stämningen är förstås väldigt nedtryckt och sådär allvarstyngd och bekymrade miner. Och förstås när om man tänker på liksom hur kollegiet tar emot en sån nyhet, så är det ganska lätt att föreställa sig att den tanken pilar genom huvudet att det här hade kunnat drabba mig som patrullera igår eller i förrgår.
Mikael rapporterar live för Yle.
Jag är vid polishuset, man efter febrila förundersökningar och polisförhör äntligen lyckats producera en datoranimerad fantombild på mördaren, och den ser ut så här.
Kameran zoomar in på den svartvita bilden i Mikaels hand.
Det kunde vara nästan vem som helst. Den här bilden är ju dessutom svartvit då, så att ingenting om vare sig ögonfärg eller hårfärg eller något annat.
Bredvid mig har jag också här kommissarie Järkman. Vad vet man om den här mannen i det här skedet?
Egentligen så vet vi inte så mycket om den här mannen för tillfället. För vi söker ju efter honom febrilt. Och jag hoppas verkligen att alla som på något sätt känner eller vet någon som på något sätt påminner om en sån här person, tar kontakt.
Det har spekulerats en hel del om den här mannen är utländsk eller finländsk. Vad vet man i det här skedet?
No, det som man vet då är fakta är att han har talat engelska i något skede. Huruvida det sen skulle tyda på att han är utländsk eller inte, så det är onödigt att spekulera i det här skedet.
Yle rapporterar.
Polisen ber företag och affärer i trakten som har övervakningskameror riktade mot gatan att inte förstöra materialet utan istället kontakta polisen. Och signalementen på gärningsmannen är en ljushårig man i 30-årsåldern, smärt och cirka 180 cm lång. Och han var iklädd en mörk jacka och ljusa byxor när rånet på Hotel Palace gjordes.
Snart fylls mordplatsen med blommor och levande ljus. Helsingforsbor intervjuas på plats i Yles nyheter.
Först tänkte jag att det är inte möjligt.
Det är något grymt att det ska hända sådana här saker. Vi vanliga människor, vi kan inte fatta det.
det var väldigt många upplevde att det här var som en attack mot det här väldigt öppna samhället också.
Reportern Mikael Sjövall.
Att tidigare har man kunnat röra sig fritt och tryggt i de här stadsdelarna utan att behöva snegla över axeln. Men nu var allt det där slaget i kras. Och det satte igång en sån här rädslans atmosfär att vad händer härnäst.
Har polisen någon teori om vem den här rånaren är?
Sveriges Radio intervjuar sin utsände på plats.
Man har alltså ett signalement på honom som man då tror är relativt exakt. Man har bland annat i tv idag visat en kort videosekvens som spelats in av en övervakningskamera längs vägen som den här mannen flydde ifrån mordplatsen. Och man har också publicerat en bild av honom som man tror att han ser ut. En bild framställd då utav datorer. Och den här bilden har man då skickat ut till alla gränsposteringar, till färjeterminaler, flygterminaler. Så att man har nog en ungefärlig bild hur mannen kan se ut, men däremot har man inga spår efter honom ännu.
Den misstänkte gärningsmannen har fastnat på en övervakningskamera i närheten av mordplatsen. I en kort, mörk och suddig videosekvens syns en man som springer från brottsplatsen. Han är klädd i en mörk hoodie med vita ärmar och bär på en sportbag.
I sån här grej när man utreder brott så är det hemskt viktigt att man delar på jobbet. Alla gör det jobbet som man har kommit överens, att ingen börjar göra några solo-grejer. Det är filmer lyckas det här solo-grejer, inte i praktiken.
Polisen Kenneth Eriksson har under onsdags förmiddagen tittat i varenda papperskorg, letat i buskar, parker och trapphus i kvarteren. Varenda plats där gärningsmannen kan ha rört sig har genomsökts. Men han har inte hittat någonting och fått återvända tomhänt till polisstationen för nya uppgifter.
Vi vill ju få fast den här mördaren och det går bara med att man jobbar systematiskt.
Utredaren Olli och Kenneth jobbar på samma våning, men i olika grupper. Olli och andra som har jobbat natt skickas hem för att vila. Från mordplatsen har polisen säkrat 5 hylsor och kulor. Kriminalteknikerna börjar genast undersöka dem.
Tän voisi niinku ottaa tsekattavaksi tän.
Dokumentärfilmaren Virke Lehtinen råkar följa polisens arbete på polisstationen i Helsingfors just de här dagarna. Hans kamera fångar utredarnas bekymrade, fokuserade miner. I dokumentären Polis i ett simor har jag. På svenska, polisen söker en mördare. Utredningsledarna går igenom signalementen framför en stor whiteboard. 2 män i skjorta och väst håller i en utskriven bild från övervakningskameran och diskuterar byxornas färg.
Det kom massor av tips som vi kollade upp hela tiden.
Många som ringer in börjar med att beklaga polisernas förlust av sina kollegor. Varje tips skrivs ner på ett rosa A4-papper. Kennets grupp får i uppgift att reda ut en del av tipsen.
Så går jag igenom med min grupp det. Vad man kan göra, finns det någon utgångspunkt, leder det till något? Om inte leder något så skriver Eva Vjort och ger åt kommissarien som skötte om tipsen att det här har gått igenom, det leder inte till något. Det kunde man ganska snabbt se det här tipset. Ett tips som inte är värt egentligen något, men man måste gå igenom, man kan inte bara kasta bort det där pappret och säga att det är inte något, du måste ändå göra något. Det största delen var ju tips som inte ledde till något.
När kvällen kommer har polisen fortfarande inte fått tag på gärningsmannen. På polishuset står tvn på. Den tjocka skärmen är fastspänd vid taklisten bredvid whiteboarden. En reporter på nyheterna intervjuar chefen för våldsroten och frågar hur mycket polisens chanser att fånga gärningsmannen minskar för varje timme som går. Den intervjuade chefen konstaterar att chanserna minskar, att all förlorad tid är dyrbar, men att polisen fokuserar nu på sitt ihärdiga arbete. På stationen knuggar en polis sina trötta ögon. Det har blivit sent. Kenneth är en av många som jobbat sen tidigt i morse och han åker hem för att vila.
Bytte kläder och samlar reservkläder, för jag visste att då går det säkert 2-3 nätter att sova på jobbet.
Snart hade gått ett dygn sedan hotellrånet och dubbelmordet. Och än så länge har polisen få spår efter mördaren.
Då alla visste att man måste köra för fullt. För ju längre det tar, desto risken att den här gärningsmannen försvinner från landet är stor. Det är det frågan hela tiden. Och alla som jobbar på våldsroten är ju vana att jobba mycket övertid. Alla visste att då när vi jobbar så då jobbar vi.
The crime scene next morning, next day was full of candles.
Dagen efter morden är utredaren Olli Töyräs tillbaka på mordplatsen. Där det dagen innan fanns avspärrningar och kriminaltekniker brer nu ett hav av ljus, blommor och hälsningar ut sig. Olli och hans kollegor kontrollerar rånarens flyktväg mellan hotellet och mordplatsen.
We walked, we ran the streets that we took time, okay, it takes 10 or 15 minutes maybe to reach the junction from the hotel main door, for example.
De mäter avstånd, springer, klockar olika rutter och prövar olika scenarier. Steg för steg försöker de återskapa gärningsmannens rörelser. Samtidigt söker de svaret på frågan många i Finland ställer sig. Hur kunde en polispatrull som bara minuter tidigare varit ute på en rutinmässig runda vid ambassaderna i en av Helsingfors lugnaste stadsdelar plötsligt hamna mitt i skottlinjen?
As we know that it was early in the morning in Helsinki, the streets are quite empty, no, not that much people going or coming anywhere. So most probably they have stopped this guy just in order to check his background and his identity and based on this previous robbery.
Olli tror att polispatrullen mötte gärningsmannen av en slump. Teorin är att de hade hört att hotellet hade rånats och ville helt enkelt kontrollera vem mannen som rörde sig på stan var. Men det slumpmässiga mötet urartade.
We found out that both of these guys, they have been shot into head and the back of their bodies. So the shooter has been behind these two victims.
Bägge poliserna har blivit skjutna bakifrån.
It shows that it has been a brutal murder execution, so to say.
Olli funderar vad det säger om gärningsmannen.
A person who is ready to use very brutal violence, which means that this kind of person or this kind of personality must have certain kind of criminal background, and maybe he's not doing his crimes or this crime or any kind of crimes first time in his life.
På polisstationen står vita tulpaner och två svartvita porträtt på en hylla. Samma bilder pryder första sidan på dagens tidning som ligger på bordet. 31-åringen och 55-åringen ser rakt in i kameran. Kenneth tittar på den äldre polisens bekanta ansikte.
Han var uppskattad hos som polis för att som jag sa, att han var sådär en lite pappafigur och unga poliser. Och han var hemskt trevlig och han var sådär en kille som vad heter det, hellre redde ut saker genom att prata än genom fysiskt våld.
Den yngre polisen kände Kenneth inte så väl, men han hör att de andra pratar gott om honom. Att han var enkel att arbeta med. 31-åringen har en sambo och en liten dotter som nu behöver växa upp utan sin pappa.
Det är väl nu viktigt att alla kommer hem efter jobbet.
Den äldre polisen efterlämnar två vuxna barn och fru. I dokumentären Polisen söker en mördare av Virke Lehtinen ser man hur poliserna i polishuset ställer sig upp för att hedra kollegornas minne med en tyst minut. Alla har mycket att göra, men för en stund släpper de allt och sänker ner sina blickar. Det enda som hörs är tipstelefonen som fortsätter ringa. Sen fortsätter arbetet. Det har gått en och en halv dag sedan mordet. Whiteboard-tavlorna är nästan fulla med anteckningar, bilder, listor över saker som ska kollas upp på kartor. Kenneth går till sitt arbetsrum och sätter sig framför datorn. De har nyss fått fram en lista över alla telefonsamtal som kom in till Hotel Palace dygnet före rånet.
Vi antog att rånarna hade ringt till hotellet. För det hotellportieren kom ihåg att de hade fått en beställning på ett rum. Och då hade den här som hade beställt hade gett ett namn. Och sa att han kommer ganska sent.
Det var namnet Steve Sakovic som en kollega till receptionisten Mikko hade skrivit upp på bokningslistan den natten. Namnet har inte lett polisen någonstans. Men kanske kan de hitta telefonnumret som Steve ringde från. Tillsammans med en kollega börjar Kenneth gå igenom listan. Kollegan läser upp ett nummer och de försöker hitta ett namn som matchar numret.
Alla nummer ska få ett namn, det är utgångspunkten. Nummer och namn, det är det som bygger på. Att det är ganska monotoniskt jobb.
De blir klara med listan. 180 telefonsamtal har identifierats. Andra utredare börjar kolla upp inringarna en efter en.
Några timmar senare så kommer en kille som jobbar i min grupp och han hade en sån här rosa papper och frågade att vi ska gå igenom det här tipset, att vi ska kolla att vi gör det här.
Det rosa pappret som Kennets kollega håller i är tips nummer 559 och kollegan vill bolla den med Kenneth. Den kommer från en kvinna som driver ett lägenhetshotell.
Och hon har haft en utländsk kille där som hade lämnat obetalt och försvunnit därifrån. Och hon har bara tänkt att har det något att göra med det här, att det passar så bra in.
Kvinnan har tipsat om en utländsk gäst, en dansk man. Mannen har inte betalat sin senaste hyra och nu får kvinnan inte tag på honom. Kenneth tar det rosa pappret från sin kollega och tittar på namnet på lägenhetshotellet.
Och så tittar jag bara att fan att det där, det är bekant och så att det kommer ihåg att på telelistan fanns det här namnet. Att det var så speciellt namn den här lägenhetshotellets namn var så speciellt att jag kommer ihåg det.
Nu går han tillbaka till telefonlistan och dubbelkollar.
Och så kollar jag, det fanns det.
Någon från kvinnans lägenhetshotell ringde till Hotel Palace mindre än ett dygn före rånet. Och lägenhetshotellet ligger bara några hundra meter från mordplatsen.
Man såg igen att det var ett hett tips.
Kenneth går och pratar med utredningsledaren. Då får han höra att kriminalteknikernas prover från brottsplatsen är klara.
Att de patronerna som de är skjutna med är danska. Och då är det ännu mer att allt börjar passa in på varandra. Det måste vara rätt kille det här.
Poliserna slår till mot bostaden i lägenhetshotellet, men mannen är inte där.
Men det som var intressant att man hittade bra bevisföring här i bostaden. Bland annat en väska och ett vapen. En pistol.
Polisen misstänker direkt att det är mordvapnet. I en sportbag hittar teknikerna en mörk tröja med vita ärmar. En likadan tröja som mannen på övervakningsvideon bar. Och så hittar poliserna något som snart visas upp i hela landet. En bild som fastnar på näthinnan hos en hel nation.
Det var ett foto sen av den här killen taget på båten mellan Sverige och Finland. Ett foto av honom.
På 90-talet fotograferas alla passagerare när de går ombord på färjorna mellan Finland och Sverige. Souvenirbilderna säljs senare ombord. På fotot syns en man i 30-årsåldern i ljusa jeans med en svart sportbag i handen, fångad mitt i steget när han kliver ombord på MS Gabriella i Stockholm.
Han har en keps på humöret, kommer ihåg, och långsmal kille och hemskt trevlig, ser ut som en helt vanlig sån här Nordbo. Men vid det laget så 99,9% vågar vi säga att den mannen vi har fått där och det här vapnet vi hittat, den människa som har bott i den bostaden är den som har skjutit polisen.
Lägenheten är bokat med ett danskt namn. Finska polisen kollar upp personen med polisen i Danmark, men han har ett alibi och kan inte ha varit i Helsingfors. Men nu tror sig den danska polisen ana vem den misstänkte gärningsmannen kan vara. De måste bara få se Soven i bilden från Finlandsfärjan först.
Och vi hade ju ganska bråttom med den här grejen, att få vem han är.
De faxar bilden till danska polisen.
Och det var ju helt svart, därför att man kunde inte identifiera på något sätt den där grejen, vem det var där.
Polisen funderar hur de ska få bilden över till kollegorna i Danmark. Och då får de en annan idé.
Flights between Helsinki and Copenhagen are flying twice or three times a day, so that was the fastest way to do it. It was my task to deliver this photo to SAS pilot who was flying from Helsinki to Copenhagen.
Ungefär en timme och 40 minuter senare landar bilden hos den danska polisen.
So the Danish colleagues they recognized the guy in the photo. So in that moment we had the name and face of this possible killer.
My phone rang and my boss from my further boss from Gentofte police called me.
Flyttbilen står parkerad utanför huset i Köpenhamns nordvästra kvarter. 41-åriga danske polisen Jonny Enevoldsen är mitt i en flytt och bär lådor fram och tillbaka mellan bilen och huset när telefonen plötsligt ringer. Jonny har ingen aning om varför hans chef ringer honom på hans lediga lördag. Och han blir bara mer förvirrad när chefen berättar att en man som Jonny utrett under flera års tid nu misstänks ha mördat två poliser i Finland.
He told me that he had committed a very bad crime in Finland. He had killed two police officers and they couldn't find him and they want me to help finding him.
Och nu vill polischefen ha hjälp av Jonny.
And when my chief spoke to me and told me this story, I were very skeptic. Because he was in prison, he couldn't have done that.
Polisen Jonny är säker på att den danske mannen sitter i fängelset, dömd för flera bankrån.
He made his first robbery in 1986 and until 1991.
Den 9 augusti 1990 ska en kvinna precis gå in på sitt jobb på en bank i en förort norr om Köpenhamn. Hon låser upp bakdörren och går in. Men när hon ska stänga dörren överraskas hon av en man med en revolver. Rånet är en del av en rånvåg som Jonny får i uppgift att utreda.
There was a little bit difference between the robberies, but the main part of them were done in the morning when he got through the back door of the bank and the first one of the personnel from the bank arrived. He took them as a hostage and the next one until he got them all. And then he brought them into the bank and to lay down on the floor.
Rånen följer ett liknande mönster. Gärningsmannen överraskade den första bankpersonalen vid bakdörren när de kom till jobbet och tog därefter personal som gisslan allt eftersom de anlände innan han tog pengarna.
So that was the modus in the most of the cases.
En och samma gärningsman misstänks ligga bakom flera beväpnade rån och för att ha våldtagit en bankanställd i samband med ett rånförsök. Då försökte han pressa den bankanställda att fixa fram nycklarna till valvet, men hon hade inte alla nycklar som behövdes. Den gången stal mannen något annat, bankkvinnans egna nyckelknippa. När den danska polisen Jonny började utreda mannen 1990 hade den misstänkta gärningsmannen redan fått ett smeknamn i dansk press efter vad gisslan sett vid ett av rånen.
He wore a cap with a Batman logo on, and the press took that as a expression for what he was, a Batman robber.
Polisen är säkra på att han kommer att råna igen och börjar övervaka bankerna i Köpenhamns trakten. Men ändå lyckas Batman-rånaren slå till om och om igen.
He was like a phantom. He disappeared every time and was just sunk in the ground. He got a lot of money, a big amount of money. The biggest robbery, he got 1 million Danish kroner.
Efter sig lämnar Batman-rånaren personal med mardrömmar och dödsångest. Jonny pratar med den drabbade bankpersonalen efter varje rån.
He threatened to kill them. So they were very afraid. Most of them had very big personal problems afterwards.
1991, samtidigt som Jonny jagar Batman-rånaren, får en av hans kollegor ett annat fall på sitt bord.
One day I sat with that colleague and we talked about those robberies and he talked about this case he had got from Sweden.
Polisen i Södertälje vill ha hjälp i en utredning där en dansk man misstänks för förskingring. Mannen som ett par år tidigare bott i Sverige misstänks ha stulit pengar från sin arbetsplats. Jonnys kollega börjar utreda mannen. De slår till på hans adress i Danmark men hittar inte honom. Däremot hittar de interna dokument i hans lägenhet från en av bankerna som Batman-rånaren rånat. Jonny inser, mannen som den svenska polisen misstänker för förskingring verkar vara den mystiska Batman-rånaren som den danska polisen har jagat i flera år.
We went to the press and gave them his picture and he was exposed everywhere. He was a dangerous guy and we want to find him and to catch him.
Till slut är det ett tips från den danska allmänheten som leder polisen till ett hotell i Århus där mannen gömmer sig och han grips efter mer än 5 års jakt. Men utredarna måste fortfarande samla in bevis för att knyta mannen till alla misstänkta rån. De kontaktar en kvinna i Sverige som han bott med. Hon har ingenting med rånen att göra och har inte längre kontakt med mannen. Men han har lämnat kvar en del saker, bland annat en nyckelknippa.
Some keys was stolen from those that woman in the bank in Tostrup, the third robbery. They match completely.
Det är nycklarna som Batman-rånaren stal från bankkvinnan. Till slut har polisen bevis för att knyta honom till 9 rån.
All those years we have tried to find him and now we got him. It was a big release for all of us because what was he capable to do in the future?
Jonny håller många förhör med Batman-rånaren som döms till 12 års fängelse för bland annat flera rån, ett rånförsök och en våldtäkt.
I described him once as a mother-in-law's dream. He was very nice looking, very good speaking, convincing, friendly.
Batman-rånaren har begått brutala brott. Ändå mötte Jonny i förhörsrummet en man som framstår som både vältalig och vänlig.
And he cooperated with us, but he didn't cooperate unless he got something out of it.
Fem år efter att han dömts, lördagen den 25 oktober 1997, när Jonny får ett samtal från sin chef mitt i sin flytt, tänker han att mannen fortfarande sitter fängslad i Danmark.
I thought about how could it be possible for him to get out.
Johnny får höra att mannen under hösten beviljats obevakad permission som han har avvikit ifrån. Batman-rånaren är på rymmen och misstänks nu för att ha mördat två poliser i Finland. Och chefen vill att Johnny ska försöka övertala honom att frivilligt överlämna sig till polisen.
And they want me to help talk to the press and make a statement to tell him to come forward and turn himself in.
Johnny lämnar flyttlådorna, byter om till svart polo, kavaj och kostymbyxor och hoppar på sin cykel. Han är en sportig lång man, en före detta höjdhoppare, och han cyklar i rask tempo till polisstationen. Samtidigt som han trampar funderar han på sitt uppdrag.
I really was confused in my head. What should I do? How should I do it? And what do they expect from me? All those things.
Men Johnny känner att han är rätt person för att göra det här.
I was the only person in the Danish police who knew him very good. I had got a very good connection to him. And he respected me. And if you can respect a man who had made robbery, you can say I respected him also as a human being. Not for what he have done.
På polisstationen möter Johnny en journalist från finska Yle. De hälsar på varandra och journalisten ställer Johnny ett par frågor. Sen gör Johnny något som han inte gjort tidigare. Han ställer sig ensam framför kameran.
Meld dig selv, og det kunne godt blive igennem mig eller igennem. Og hvis du har lyst til det, så kontakt det danske politi.
Han håller i en mikrofon och vädjar till Batman-rånaren att överlämna sig antingen genom honom eller till den danska polisen.
I was very very nervous.
Under lördagen blir den danske mannens ansikte från bilden på Finlandsfärjan känt i hela Finland. Yle rapporterar.
Så här ser mördaren ut.
Bilden är tagen på Sverigebåten då han kom till Finland. Han är en reslig kar. Han är 1,87 lång. Mannen är fortfarande på fri fot. Han är mycket farlig. Och han kan vara beväpnad.
Det är den fjärde dagen som polisen jagar mördaren. Och nu med bild. Journalisten Mikael Sjövall på Yle.
Den är på löpsedlar, alltså kvällstidningarnas löpsedlar och i tv och dagstidningarna. Man trummar på ganska effektivt. Det är liksom diskussionsämnet nummer ett. Och då blir det säkert så att det blir lite av en sån där, alla är lite på sin vakt och sneglar åt sidorna och iakttar sin omgivning.
På polisstationen i Helsingfors skiftar Kenneth Eriksson och hans kollegor fokus.
Nu reda inte vi mera ut vem som är mördare, utan nu jagar vi mördare. Vi har ett fokus, vi har ett namn, vi har en person vi jagar. Det är ju alltid enklare. Tidigare jagar vi ett spöke. Nu har vi en fysisk person vi kan jaga. Vi fick sen tips från Tavastehus. Att han har varit i ett apotek och sökt mediciner. Alltså Tavastehus ligger cirka 90 km från Helsingfors norrut mot Tammerforshållet.
Tavastehus är en småstad med 45 000 invånare. Och en apotekare i stan har haft en kund som är mycket lik den danske mannen. Polisen agerar direkt och kontaktar alla hotell i stan. Snart får de en träff. På ett hotell i centrala Tavastehus bor en dansk man under ett annat namn. Och när lokala poliser åker och pratar med hotellpersonalen så bekräftar de att han liknar den efterlysta mannen.
Everybody was sure that okay, this guy who is now in Hämeenlinna at the hotel is our guy, and we do everything what is needed in order to catch this guy.
Utredaren Olli Töyräs åker till Tavastehus, precis som polisens insatsstyrka. Bilfärden dit tar ungefär en timme.
Feeling was quite exciting that now we are getting closer and closer and closer.
Kenneth stannar kvar i Helsingfors.
Alla väntar på att när slår han till, blir han gripen och liknande. Det var att vänta, det var frågan om att vänta.
TVn står på i fikarummet där de samlas, men ingen fokuserar på den.
Det är en fotbollsmatch på gång och vi satt där i kafferummet och där är bland annat vår våldsortens chef också där, Kocko sitter med oss där och alla väntar på spänning att när vi vet att polisen slår till snart.
So we went to this hotel and we tried to listen to these voices coming from the hotel room.
Samtidigt i Tavastehus smyger civilklädda poliser in på hotellet och ställer sig bakom dörren till den danske mannens rum. De tycker sig höra att tvn är på och tänker att mannen är kvar på rummet. Insatsstyrkans poliser gör sig redo att slå till.
The problem was that somehow he succeeded to leave the hotel.
När insatsstyrkan går in i rummet är det ingen där. Polisen inser att tiden är knapp. Dansken kan inte ha kommit långt.
Jag jobbar som kriminare så man har lärt sig att vänta. Vissa saker måste bara kunna vänta och vakta. Och det var nu den stunden man måste bara vänta.
I polishuset slöt hittar Kenneth och de andra på fotboll och väntar på uppdateringar från Tavastehus.
Vi kunde inte göra något här i Helsingfors. Så det var bara att vänta och se vad som händer uppe i Tavastehus.
I dokumentären Polisen söker en mördare av Virke Lehtinen ser man hur en av utredningsledarna plötsligt ropar på chefen som kallas Kokko.
Kokko! Kokko! Kaljakauppa ja nopeasti.
Han ropar, nu måste vi handla öl, snabbt. Ett lättat skratt hörs i rummet och så konstaterar utredningsledaren.
Han meddelar att nu är han fast. Och det är det där typiska här i Finland sen, att man ska få öl och festa det här.
Mannen har gripits utan dramatik i närheten av hotellet. På polisstationen i Helsingfors har stämningen skiftat tvärt. Från spänd koncentration till uppsluppen lättnad. Dokumentärfilmaren som följt teamet under 4 intensiva dygn fångar ögonblicket när trycket släpper. En polis frågar, halvt på skämt, var gärningsmannen kanske naken när han greps.
Det var ju förstås, alla var glada. Det var bra, det var det som alla ville. Att det ska sluta så här. Och det var det som det var meningen. Och det slutade på rätt sätt. Det är viktigt för alla det här. För det första att ett brott blir utrett. Saksamma är det polis som blir mördad, civil som blir mördad. Så på samma sätt utreds det här brottet. Eller det ska på samma sätt utredas. Men förstås, det är ju alltid känslomässigt betydligt helt annat att reda ut ett brott när det är en kollega. Det förstår ju alla.
När mannen är gripen går utredaren Olli in på hans hotellrum.
And we found quite a lot of text written in the mirror of the bathroom of the hotel room.
Den danske mannen har skrivit på badrumsspegeln med en tuschpenna. På engelska och danska.
Had written his confession of the crime. I mean, he had explained a little bit.
Mannen har skrivit att poliserna inte gjorde något fel, men att han fick panik.
And he also apologized his crime and apologized from his family and apologized from the victims' families as well.
Minnet av de två dödade poliserna hedras ikväll i Helsingfors. De två dödade poliserna hedras med en bön under Tomasmässan i Agricola kyrkan. Efter bönen kommer en stilla stund att hållas i hörnet av Fabriksgatan och Kaptensgatan där de mördades.
Hundratals människor i olika åldrar rör sig långsamt och tyst mot mordplatsen. Fackeltåget brer ut sig över hela gatan. I händerna bär många gravljus som lyser upp den mörka kvällen. Längst fram i tåget bär någon på ett stort kors. När de kommer fram till korsningen där poliserna mördade stannar de upp. Tystnaden bryts av sång. Salmen härlig är jorden. Och en efter en böjer sig människor ner och ställer sina ljus på marken. Raden av blommor och ljus sträcker sig lång. Ule är på plats och intervjuar några av dem som samlats för att hedra de skjutna poliserna.
No, kyllä se oli niin järkyttävä tilanne, että nämä poliisit sai surmansa, niin jotenkin sitä halusi sitten kunnioittaa.
En ung man berättar att polismorden skakat honom på djupet och väckt både rädsla och sorg. En kvinna säger att hennes tankar framförallt går till polismännens drabbade familjer.
Ja heidän se suuri menetyksensä, koska he menettävät paljon, että meitä suojattaisiin.
Familjerna förlorade så mycket, för vår säkerhets skull, säger kvinnan. De två mördade poliserna begravs en vecka senare. Finlands statsminister, inrikesminister och Danmarks ambassadör är på plats bland hundratals poliser som kommer från olika delar av landet för att delta i minnesstunden. Hundratals helsingforsbor samlas utanför kyrkan och skolan bredvid tänder ett ljus i alla sina fönster. För journalisten Mikael Sjövall är det tydligt att fallet berör finländarna djupt.
Lite så här som om man tänker att hur Sverige före och efter mordet på Palme lite grann så där. Nu är det kanske kan låta som en väldigt långsökt parallell, alltså för att Palme var trots allt statsminister i Sverige, men alltså om vi tänker när chockeffekten och hur det påverkar när allmänhetens syn på våld och hur två poliser som då blir avrättade mitt i centrum i Helsingfors i de finaste kvarteren i stan, så skulle jag nog säga att det var en liten sån här vändpunkt definitivt.
I Danmark reagerar många starkt på att en fånge rymt, åkt till Finland och skjutit två poliser. Det visar sig att polisen avrådde kriminalvården från att mannen skulle få obevakad permission. Men den danska motsvarigheten till kriminalvården gick emot polisens bedömning och beviljade honom en kort permission utan bevakning. Då stack han från landet. Yle rapporterar.
Danmark betecknas dubbelmorden i Helsingfors som en politisk skandal.
Han hade efterlatt 56 offer i Danmark, hvor mange af dem stadigvæk har psykiske men, og så får han lov til at forlade fængslet uden nogen ledsagelse.
En oppositionspolitiker riktar hård kritik mot justitieministern. Han säger att gärningsmannen efterlämnat 56 offer i Danmark och att det är groteskt att han fick obevakad permission.
Det är groteskt och det är tragiskt.
Den danska justitieministern beklagar händelserna i Finland och ser det som en anledning till att eventuellt se över permissionsreglerna för de danska fängelserna.
I maj 1998 dömer Helsingfors tingsrätt mannen till livstidsfängelse för två mord, grovt rån och olaga vapeninnehav. Han vill avtjäna sitt straff i Danmark och flyttas dit. 2025 ansökte han för tredje gången om att bli villkorligt frigiven, men rätten i Danmark avslog hans ansökan.
We all felt guilty in some way that a man who was in a Danish prison got out and went to Finland and killed two police officers.
Danske polisen Jonny Enevoldsen, som en gång såg till att mannen dömdes till fängelse, har plågats av dåligt samvete över det som hänt.
I felt guilty. Why have my system not been able to find out what he was capable of? But I was very angry, and you have to think about what it's like to be part of a system who don't do it the right way. All of my colleagues have a collective bad conscience about it.
Innan gärningsmannen flyttades till Danmark åkte Jonny till Finland för att förhöra honom.
I can't ever forget the moment I shook hands with him in the prison, because to meet a person who had killed two of, I will call those also my colleagues, because all police persons in the world are colleagues in some way. And to shake hands with a man who had killed two of my colleagues, it was very hard. It was very hard. I was very sad about it. And I'm still sad about it. I get tears in my eyes right now. I do. It's the biggest case in my police life. It has followed me all the years from beginning until today.
Än idag tänker Jonny på fallet. Han säger att det danska systemet misslyckades i sin bedömning av Batman-rånaren.
But the case in Finland shouldn't have taken place at all, ever. A sad story for all, for the Finnish people, for the Danish people, for everyone.
Du har hört P3-dokumentär om Batman-rånaren och polismorden. Jag som gjort programmet heter Hanna Silman. Producent Paloma Van Presa. Ljudtekniker Magnus Kjellsson. I programmet har du hört material från Yle, Sveriges Radio och Virke Lehtinens dokumentär Polis i Etsi Morhaja. Programmet är gjort 2026. Du kan följa P3-dokumentär i vår app Sveriges Radio. Då får du en påminnelse varje gång vi släpper ett nytt avsnitt.